Sunnepodden, Lisa Härdne. I Sunne Ryttarförening möts människor över generationsgränser, från treåringar till ryttare över 70. Verksamhetschefen Lisa Härdne brinner inte bara för ridningen utan också för att skapa meningsfulla mötesplatser. Just nu leder hon ett projekt som vill bryta ensamhet bland äldre och göra ridskolan till en fritidsgård för 65-plussare. I det här avsnittet möter vi Lisa i ett samtal om trygga mötesplatser, om kärleken till hästar och vad har egentligen en ridskolechef och ett sudoku för likheter?
Jag jobbar med en orkan i hjärnan istället.
Det är bättre.
Ja, det funkar för mig.
Välkommen till ett nytt avsnitt av Sunnepodden. En podd om människorna som bygger platsen. En podd som lyfter fram intressanta personer och som gör Sunne till en alldeles särskild plats att bo och leva på. Och jag som styr samtalet idag heter Linnea Svärd. Lisa Härdne är verksamhetschef för Sunne Ryttarförening, en av kommunens största och mest levande föreningar. Här möts människor över generationsgränser med de yngsta från 3 år till de äldsta ryttarna över 70. När Lisa först fick frågan om att ta över chefsrollen så tvekade hon ett tag. Men hennes kärlek till hästarna och drivkraften att lösa problem blev till slut avgörande faktorer. Idag brinner hon inte bara för ridningen utan också för att skapa meningsfulla mötesplatser både för unga och för gamla. Just nu driver hon ett projekt som ska bryta ensamhet bland äldre och vill gärna se ridskolan som en fritidsgård för 65-plussare. Jag möter Lisa i ett samtal om trygga mötesplatser, om kärleken till hästar. Och vad har egentligen en ridskolechef och ett sudoku för likheter? Välkommen till Sunnepodden, Lisa Härdne!
Tack!
Hur mår du?
Jag mår bra.
Vad skönt.
Ja, eller hur? Det ska man må.
Det ska man må, verkligen. Kommer du direkt från stallet?
Gissa.
Du luktar väldigt fräscht, men å andra sidan så luktar ju också hästar väldigt gott.
Ja, alltså hästen luktar gott, men stallet luktar inte gott.
Nej.
Men jag kommer direkt från stallet via duschen.
Vilket spännande samtalsämne jag börjar med. Har du duschat idag?
Det lyckades ju fånga mig på en dag där jag faktiskt har duschat. Jag har ansträngt mig lite.
Mm. Ja, vad skönt. Vad skönt. Idag så möter vi då Lisa Härdne, som är verksamhetschef på Sunne Ryttarförening, som är en av Sunnes största och mest levande föreningar.
Men ja, vi har ungefär 300 medlemmar. Vi har haft ungefär 300 medlemmar sedan urminnes tider, alltså sedan 1975 när vi startade. Så har vi legat där på mellan 270 och 320 någonstans och ligger där stabilt. Men jag tänker att det har att göra med ungefär hur stort Sunne är också. Vi ligger på en rimlig nivå utifrån vilken kommun vi är helt enkelt. Och av de här 300 ungefär så är hälften av dem som rider på ridskolan som är elever. Liksom. Då ungefär 150 personer i veckan sitter upp i sadeln på ridskolan. Och av dem så är 80% är upp till 16 år.
Men vad gör resten? De som inte rider? Jag trodde alla red.
Jo, de rider säkert också, men de kanske rider sin egen häst eller de tävlar för oss. Eller så. Det är väldigt många fler som rider än som rider på ridskolan.
Hur många år har du jobbat som verksamhetschef på Sunne Ryttarförening?
Jag har jobbat som ridskolechef i 2 år. Började i augusti för 2 år sedan. Och min mamma var med och startade föreningen och stiftade den och satt i första styrelsen.
Oj!
Och sen har hon varit med, när jag var liten och ung. Fram tills typ 90-tal i alla fall så var hon väldigt engagerad.
Så du, man kan säga att du är uppvuxen med hästar?
Jag är i princip uppvuxen på ridskolan.
Åh, vad fint. Men hur kommer det sig att du ville gå in och liksom ta över, kan man säga ta över?
Alltså jag sa ju nej. Jag sa nej flera gånger, men sen blev jag ridskolechef ändå. Så så kan det gå.
Varför sa du nej?
För att jag vet att det är ju liksom ett omöjligt projekt. Det, alltså att driva hästverksamhet. Alltså, och också, alltså det är en ideell förening som är min arbetsgivare. Och det är också svårt. För den, alltså, då ska min arbetsgivare ge oss sin fritid för att kunna... Ja, men alltså det är jättesvårt. Och det är ganska speciellt att jobba, ja, men inom föreningsliv. Eller inom... Ja, men det är en styrelse som är ideell. Som ska hålla i tyglarna fastän att jag är liksom deras förlängda arm på något vis. Och sen så är det ju att alltså, hästar är ju... Det är ju rubriker på liksom veckobasis om ridskolor som behöver lägga ner och föreningar som försvinner och ridsportförbundet tappar ryttare och de tappar tävlingsdagar. Och de tappar, alltså så, det är ju en svår tid att driva hästverksamhet. Och därför sa jag nej många gånger och sen så tänkte jag väl till slut att jag älskar att lösa problem. Jag kommer få lösa problem. Alltså, det kommer aldrig ta slut. Det kommer aldrig ta slut. Så att om man gillar att lösa problem och går igång på det så är det här ett jättebra jobb.
Vad roligt, det är som ett så här ständigt sudoku som man ska liksom...
Ja, det är så här infinity, det bara fortsätter för en ny dag så... Alltså hästar hittar ju på grejer, va?
Ja.
De står ju inte kvar där man ställer dem.
Nej, gör de inte. Fan då. Men vad roligt, för jag tänker att många personer skulle kanske rygga tillbaks vid den tanken.
Ja.
Att det är snarare det som gör att man inte vill ta det uppdraget. Men du är tvärtom då att, oj vad mycket problem. Ja, men dit vill jag.
Ja, men alltså, jag är inte rädd för en utmaning. Och jag älskar hästar, och jag älskar Sunne, och jag älskar den här ridskolan.
Ja.
Så att, ja men ja, nu blev det så här.
Så det var liksom, jag tänker nästa fråga just... handlar om din personliga drivkraft.
Mm.
Var kommer den ifrån?
Alltså, det är ju något slags vansinneståg. Som drivs av att kunna så här checka av grejer.
Ah.
Så har jag löst ett problem så vet jag så här, bra, då tar vi nästa. Och sen tar vi nästa, och sen tar vi nästa, och sen tar vi nästa. Och så tuffar det här på.
Ah.
Och det fortsätter ju liksom. Det är en lång, lång, lång resa med det här tåget. Men det är väldigt skönt också att känna så här att vi gör skillnad, vi gör förbättringar, vi anpassar oss. Vi testar olika koncept och idéer och ser vad som går hem. Och det är ganska skönt för man vet att det går inte att bromsa sig ur det här. Utan vi måste bara så här elda på.
Ja. Tips är då att inte jobba med post-its.
Nej.
För det känns som att hela ditt kontor då skulle bli helt liksom belamrat.
Ja, nej.
Tapetserat med post-its.
Ja, men verkligen. Nej, jag jobbar med en orkan i hjärnan istället.
Det är bättre.
Ja, det funkar för mig.
Vad har hästar betytt för dig?
Åh gud, jag typ gråta.
Vad fint. Nå. Vad fint. Du blir rörd.
Ja.
Jag förstår att de har betytt väldigt mycket.
Ja, men typ allt.
Mm.
Oh, tack för den frågan.
Ja, men den var fin. Det var fint att se att någonting är så otroligt betydelsefullt ju. Det är ju jättefint. Mm.
Oh, jag ska bara samla mig lite.
Ja.
Jag kanske inte hade så mycket val. Eftersom att jag kommer från en familj där hästarna har varit liksom, ja, men, viktiga på olika sätt. Det är alltså så, min mamma som var engagerad i det här tidigt. Och min moster som har tävlat och haft häst i hela mitt liv och varit liksom på internationell nivå. Alltså, jag är uppvuxen på ridskolan och är lika mycket i tävlingsstall. Liksom.
Mm.
Så att, som sagt, jag kanske inte hade liksom så mycket att välja på från början. Men när jag har... Alltså jag har haft ett uppehåll från hästarna i typ 7 år. Jag har aldrig mått så dåligt.
Nej.
Både, alltså...
Vad var det du kände då?
Ja, men jag försökte liksom bara typ fylla ett hål.
Mm.
Och tänkte så här att... Ja, men gud, jag har väl typ en kyrkogård av hobbyer hemma efter de där 7 åren. Och sen så flyttade vi tillbaka till Sunne. Eller jag flyttade tillbaka till Sunne. Motvilligt, ärligt talat.
Mm.
Min man tyckte, han är inte härifrån, han tyckte att men din farmor och farfar, de behöver sälja det huset. Och jag tycker att vi ska bo där. Och jag var så här, glöm det. Jag är färdig med Sunne. Jag har varit borta i 15 år, jag är inte intresserad av att åka tillbaka. Men så bor vi här nu då sedan 4 år. Och ganska tidigt så insåg jag att det drog i mig. Jag behövde tillbaka till ridskolan.
Mm.
Inte för att rida, men för att vara med hästarna liksom. Och då var min dotter, hon var 4 år, min son var 6 år. Och så sa de att de behövde ha in foderponnier på ridlekis. Det vill säga att, de äger inte, alltså ridskolan inte äger hästen, men de har ansvaret för den. Så 2 veckor senare så hade jag köpt en shetlandsponny. Det kanske är det bästa jag har gjort.
Mm. På vilket sätt var det bästa du har gjort?
Nej, men då blev jag hemma liksom.
Mm.
Igen. Och jag behöver liksom inte... Jag behöver aldrig någonsin fundera på vad jag ska göra. Eller vad... Ingen behöver fundera på vart jag är någonstans. Jag har också... Det visste jag ju inte när jag var liten. Men Nej. Jag är ju som vuxen diagnostiserad med svår kombinerad ADHD.
Mm.
Jag tror inte det märkte så mycket på mig när jag var egentligen barn och tonåring. För att jag var så mycket i stallet.
Mm.
Och de här åren som jag inte var det.
Mm.
Så hade jag liksom inte den. Medicinen eller vad man ska säga. För som sagt... Där som min hjärna springer iväg, eller där det blir liksom stökigt och kaosigt, i stallet finns inte det. För att det finns jättestarka rutiner.
Mm.
Alltså alla saker har sin plats. Man måste vara helt närvarande när man är med hästar. Och det här har liksom, vad säger man, ankrat mig under hela min uppväxt.
Mm.
Och tack och lov nu också då, som vuxen, för att jag... Gav efter och impuls köpte en shetlandsponny. Men ja, alltså jag vet att jag är skillnad.
Ja. Ja, men jag tänker också i ett samhälle idag där man hela tiden har alltså telefonerna som åker upp och att det är liksom det är väldigt korta attention span, alltså att det är liksom hela tiden andra saker som drar.
Mm.
Och att särskilt då man har liksom ADHD eller någon form av diagnos. Jag tänker att det är svårt för oss som inte har det heller. Alltså att hitta den där ankringen som du pratar om. Och hitta ett sammanhang som vi också har varit inne på.
Ja.
Alltså att ridningen också, tänker jag, är en kombination av de här tydliga rutinerna. Men också den här källan till kärlek och trygghet som man får från djuren.
Precis, precis.
Alltså det är verkligen en kombination av allt.
Ja, alltså för mig så är det ju liksom det magiska receptet som gör att jag mår bra och funkar.
Jag tror att det är så många som har samma känsla.
Ja, men alltså, ja, det tror jag också. Och jag tror att man kan ha samma känsla kring innebandy.
Ja, gud.
Alltså, eller liksom dahlior nu för tiden, eller vad som helst. Alltså det är liksom, det ligger så nära hjärtat.
Ja. Och jag tror just det där som vi varit inne på ganska mycket också är att det där sammanhanget som gör att man bara, just det, här är det andra som jag.
Men här är min plats.
Ja, min plats på jorden. Det är så fint. Det är väldigt fint att få känna det. Jag kan tänka mig att det är många människor som går runt nästan ett helt liv och inte känner att de har hittat det.
Precis.
Eller då som vi varit inne på, 65-plussare som kanske har haft det i jobbet.
Ja, och sen kanske tappat det.
Ja, jag kan tänka mig att man får en jättestor kris.
Ja.
Så att jag tänker att sådana här platser är så viktiga. Vad skulle du säga att en häst gör med eller för oss människor utifrån ett hälsoperspektiv?
Alltså det finns faktiskt forskning på det. Och hästar, att vara i, liksom bara i närheten av en häst gör oss jättemycket lugnare. utom om man inte är jätterädd uppenbarligen. Men jag tänker att det är samma princip på hundar. Det finns vårdhästar och det finns terapihästar. Det finns liksom hästar som används inom skola också. Så att det är precis samma. För det är som sagt, man kan vara rädd för hundar. Man kan vara rädd, alltså det kan funka bättre med en häst. Det som är skillnaden är ju att hästar är flyktdjur och inte rovdjur. Och det är någonting som vi som människor kan ha ibland svårt att relatera till. För även om vi är flockdjur så är vi ju rovdjur i grund och botten. Och hästar är fortfarande väldigt, väldigt instinktiva. Så att vi får vara vaksamma på dem och uppmärksamma på dem på ett sätt som är... Ja, men vi behöver inte vara vaksamma och liksom så här... Nu händer det någonting eller nu kan... Alltså på ett sätt som bygger skräck. Utan att vi jobbar hela tiden förebyggande för att det inte ska bli någonting. Och det är så himla fint att studera hästar i flock. Så att, nej, men det händer någonting. En trygg häst är ju liksom... Det går inte att skynda sig förbi. Det går liksom inte att stressa och göra i ordning den. Utan en lugn och trygg häst gör ju verkligen någonting på insidan av oss. Men hästar är också väldigt så här, de kelar med varann. Alltså på samma vis. Alltså med liksom, med munnen och mulen. Och de liksom, de pillar lite. Och de kan liksom, ja men de utforskar sin omgivning väldigt mycket med mulen och munnen. Men samtidigt så är det också, när hästar tycker om varann, då vill de killa på varann. Och liksom gosa lite och göra det där. Så de klappar liksom i princip på varann också. Och det gör de även med människor när man är god med dem. Att om man kliar på en häst så vill den klia tillbaka. Och när de kommer med mulen och lägger den på ens axel. Liksom, åh, gud, det går ju inte.
Åh, vad mysigt.
Jag vet.
Det är så jobbigt att jag är rädd för alla djur med tänder.
Men det är inga huggtänder i alla fall.
Det är så många djur som har tänder. ...93% av era medlemmar är tjejer. Många under 16 år.
Mm.
Vad betyder det för er som förening?
Ja, framförallt så betyder det att vi är faktiskt ganska bra på att behålla våra unga lite längre än inom andra idrotter. Här är det, alltså jag tror att den senaste siffran är att ungefär när de är 11 år så slutar de med sin idrott. Mm. Vilket jag tycker är helt fruktansvärt, ärligt talat. Vi måste hålla kvar dem i föreningslivet och i idrotten så att de kommer ut till liksom ett sammanhang. Jag tänker att det är så vi gör, ja men, nästa generation. Så att vi rustar den liksom. Så för det första så är jag väldigt tacksam att vi har kvar dem så pass länge. Det som vi märker är ju att när de är efter 16 eller de fyller 16-17 där, då är det liksom livet som händer. Det är inte jättemånga som stannar här för att gå på gymnasiet till exempel. Eller där är de någonstans i så här, att ska jag köpa egen häst eller ska jag fortsätta? Och då är det många som köper egen häst då också. Så att det är liksom det är ett naturligt tapp och det är en naturlig del i utvecklingen också. Och sen så har vi tappat dem i ungefär 10 år. Och sen när de närmar sig 30 så kommer de tillbaks.
Varför kommer de tillbaks?
För att de älskar ridskolan och då har de börjat skaffa egna barn. Eller de kanske kommer tillbaks till Sunne. Eller de liksom, ja men det händer någonting där. När de närmar sig 30 så ser vi att då hittar de tillbaks till hästarna. Då har de haft de här mellan, ja men säg att de är mellan 15 och 30. 15 år av härj och plugg och fest och liv och att vara ny på jobbet och att göra så här. Och sen så där vid 30 så kanske liksom, då finns det igen att man kan ge sig själv det utrymmet som man behöver för att vara istället.
Mm. Så det är många av dem också som inte bara ger sina barn möjlighet att få rida utan också börjar rida på egen hand då?
Precis, då börjar de komma tillbaks.
Ja.
Det är inte som sagt, det är 80% som är upp till 16 och sen så är det 20% som är över 16 som rider på ridskolan. Och där är de flesta över 30, över 40, över 50. Och sen så har vi ett gäng som är över 60 också.
Mm. Ja, men för det är ju dyrt att ha häst. Alla kan ju inte skaffa egen häst.
Liksom. Nej, alltså precis. Det kostar ju allt man har och ens själ. Ja. Och lite till.
Sån där själ vill man ha kvar.
Ja.
Men du, just med tanke på att det är så många under 16.
Mm.
Det känns som en... Liksom, det är ju en ålder där det händer väldigt mycket.
Ja.
Formativa år.
Ja.
Hur jobbar ni för att skapa en trygg och inkluderande miljö för så många unga tjejer?
Alltså, vi har ju egentligen lyxen då att det är en miljö med nästan bara tjejer.
Mm.
Så att det är också väldigt fokuserat på uppgifter och på, alltså så här, ridningen är ju inte så här hur man ser ut. Det är inte heller egentligen en gruppuppgift, utan det är ju en individuell insats liksom. Och när du rider, du har inte tid riktigt att kolla på hur alla andra gör eller vad de tänker. De pratar ju knappt, alltså de har ju inte tid, de rider och är jättefokuserade.
Mm.
Så att de flesta vill ju vara bara mer i stallet för att de får må väldigt bra där. De får vara i fred där. Vi har film- och fotoförbud på våra lektioner för att de inte ska kunna lägga, alltså
mm.
för att skydda dem från sig själva basically. Alltså så, vi vill inte att de lägger ut, vi vill inte att det blir något tjafs eller att någon säger att du red den här hästen dåligt eller stackars den här hästen som du, ja, men alltså de kan vara så elaka mot varandra i tonåren. Och då får vi liksom bygga runt det för att vi vill ju att de, vi vill ju att de ska må bra. Vi vet att de oftast mår bättre i stallet än vad de gör i skolan. Så när de kommer hit på eftermiddagen så vill vi att det ska vara, alltså det är ofta samma personer som de möter i stallet och i skolan.
Mm.
Men att det ska vara en helt annan spelplan. Med helt andra regler. Det är liksom inte, det är inget som mäts i coolhet eller i, alltså, social, alltså i kompisgäng. Det är, de balla i skolan är inte de balla i stallet. Så att det är lite andra roller där liksom.
Mm. Precis, jag tänker också att det är många unga tjejer som börjar, alltså och du säger man börjar när man är typ, de yngsta var 3 och så kanske man fortsätter upp till man är 16. Finns det någon form av så här mentorskap som man jobbar med i en ryttarförening eller på en ridskola?
Alltså det blir det, men det är liksom inte en uttalad policy eller någonting som vi jobbar aktivt med. Men vi har ju det med oss väldigt mycket när vi sätter samman grupperna. För vi har, oftast så blir det ganska naturligt att det blir ålders uppdelat, det blir det ju alla andra sporter, att man har de som är födda här är de som spelar tillsammans. Vi har delvis så, men det är ju också en, alltså de förutsättningar du har och den utbildningsnivå du är på, det är den du går med, oavsett om du då hamnar bland äldre eller yngre eller blandat, så är det att har du den här utbildningsnivån i ridningen så kommer du hamna i en grupp med andra som är i den utbildningsnivån och på väg upp. Och då spelar det ingen roll att några i den gruppen är 11 och några är 17 eller någon är 40. De rider samma övningar och de har samma lektionsupplägg och det tror jag är superviktigt.
Mm. Ja, mötet mellan olika generationer tänker jag är liksom också väldigt givande.
Ja, ja, för alla.
Ja.
Och det vet jag även de som är alltså 40, 50, 60 plus.
Mm.
Vad de är, alltså de är så bra att ha där tillsammans med de som är, ja, men 14, 15, 16.
Mm.
Och att de får, ja, men göra de här uppgifterna eller utmaningarna eller klurigheterna eller ta sig till nästa nivå tillsammans.
Mm.
Alltså det är fortfarande enskilt men de gör det i grupp. Det är jätte, alltså de får väldigt fina relationer, det är jätteviktigt. Och då blir det ju naturligt ett slags mentorskap.
Alltså när man jobbar med ungdomar och förstår som vuxen vad viktig du är. Alltså när du inte är lärare, när du inte är förälder. Alltså att de här andra vuxna runt omkring är också otroligt viktiga för unga människor.
Yes, och det, vi har ju väldigt många mammor som hänger i stallet också. Som följer med och som lämnar av. Alltså ett tag under några år så var det väldigt mycket att de släppte av barnen på parkeringen och åkte därifrån.
Mm.
Generellt i ridskolor. Och nu så är de med in i stallet och de är engagerade. Och ja, det kanske är de här curlingföräldrarna. De vill vara med och de vill hjälpa till och de vill se till att de fixar sig. Men det blir ju också mer naturligt fler vuxna i stallet. Som känner varandra. Och de här, vi har ju barn som, de flesta bor ju i Sunne. Eller i orterna runt omkring. Men vi har ju också väldigt många från Hagfors, Munkfors, Exhärad till exempel. Några från Torsby. Alltså, de här kidsen träffas inte någon annanstans än i stallet. Och det är också väldigt fint att de har så här, men jag har ju en kompis som bor någon helt annanstans. Och inte bara hänger med dem som de går i skolan med. Liksom.
Blir en trygg mötesplats.
Ja.
Och att man jobbar för en meningsfull fritid.
Ja.
Det känns väldigt fint, tycker jag.
Ja, men det är ju, alltså, det är ett av våra ja, men uppdrag och har varit det från början, att vi ska kunna vara, man ska kunna komma till stallet och det ska vara den här, ja, men fritidsgården då, oavsett om man har kommit hem från skolan och gått i trean eller om man har gått i nian eller om man bara kommer från jobbet. Det är liksom, det ska, man ska kunna komma in i liksom ett annat mod som kräver lite mer, ja, men det är väldigt mycket närvaro. Du kan ju inte stå och liksom borsta en häst och fokusera på den och tänka på vad du ska göra för middag.
Jag läste på webbsidan Hipson att er vision är att bli en fritidsgård för 65-plussare.
Ja.
Vill du berätta mer om det?
Ja, vi i maj så startade vi upp ett projekt för just 65-plus. Man behöver absolut inte ha hållit på med hästar, ha klappat en häst eller ens ha sett en häst förut. Det är liksom inte egentligen hästfokuserat. Men på tal om utanförskap så är det ju väldigt, väldigt många äldre som blir ensamma och som hamnar lite utanför och som inte känner att de har något sammanhang som är helt naturligt eller där de känner att de passar in. Och då tänker jag att det är väl bara att applicera det i skolan även där. För som sagt, det finns alltid någonting att göra. Man måste inte komma dit och göra någonting heller. Man kan komma dit och bara hänga lite. Gå en promenad. Fika med mina uppstallade. Alltså det finns väldigt mycket plats för väldigt många. Och framförallt dagtid när det inte är någon ridskola igång. Utan dagtid är det ju, ja, men då är det ju liksom personalen gör sitt stallarbete och de uppstallade rider sina hästar. Men sen är det väldigt lugnt för våra hästar kommer inte in förrän vid 3-tiden. Så att det är liksom öppet hus i princip. Det finns alla möjligheter att komma dit och bara vara där. De flesta tänker så här att automatiskt att det är en ridskola att man bara, ja, så ska vi mocka. Nej, det är inte det vi vill. Vill ni, alltså jag tänker att det kanske är någon som har flyttat från en gård eller en villa och som nu bor i lägenhet för att kroppen orkar inte lika mycket längre. Som saknar att odla eller greja och, ja, men, rensa ogräs eller klippa häckar eller göra sånt som är viktigt. Men de kan inte ha det själv längre. Vi har alla möjligheter till odling. Vi har ju hur mycket hästbajs som helst utom, så det går ju liksom verkligen driva upp grejer. Och vi har startat lite, ja, men vi har börjat med att plantera solrosor längs stallfasaden till exempel. Jättefint framförallt, men också det är ju faktiskt mina 65 plus som har drivit upp de här och som har satt ut dem sen och som liksom sätter igång och ser till att det blir någonting.
Mm.
Och vi har varit hos Putte på Bergqvist och hämtat stora skrotade däck som vi har planterat morötter i till hästarna.
Jättemysigt.
Ja, men jättemysigt. Och liksom, såna här grejer finns som man kan bara, om man vill odla men inte har någonstans att odla. Och om man är 65 plus, ta med en 65 plusare till då och så får ni ett däck att plantera i.
Mm.
Det behöver inte vara svårare än så. Säg att du har hållit på och haft gård till exempel och verkligen älskar att köra traktor, men det går inte att göra det längre. Kom och kör våran traktor. Vi harvar 3 dagar i veckan liksom.
Mm.
Det går, det finns liksom, det måste inte vara direkt hästrelaterat för att det ska vara, kunna liksom hjälpa någon eller vara viktigt för någon eller gå och bygga en gemenskap kring, tänker jag.
Nej, det är väldigt fint. Jag tänker också just när man är 65 plus, du har kanske satt din identitet väldigt mycket i vad du gör.
Mm.
Och att hela liksom livet på ett sätt går ut på att så här, vi ska liksom in på arbetsmarknaden.
Ah.
Och sen är vi där och det är där vi får våra sammanhang om man inte skapar det utanför. Och det är inte alla som gör det. Så det som du säger, ensamhet bland äldre är väl också ett växande problem.
Precis. Och jag menar, alltså vi har ju så mycket mer än bara hästar. Vi har en stor kafeteria, vi har kök. Det går att baka hos oss om inte. Alltså det går liksom att komma hit och fixa mellis med kidsen om man vill. Alltså det går ju liksom, det finns så mycket mer som inte är direkt hästrelaterat men som ändå är viktigt för att man ska få, ja, men en gemenskap och få gå ut och lufta sig lite socialt och göra de här grejerna. Och allt är välkommet.
Mm.
Jag har hästtecken som behöver lagas om någon vill sy. Liksom. Det går att göra vad som helst. Men jag vill inte att det ska framstå som att det ska vara något liksom arbetsläger. Utan det är, vill man komma hit och sitta i en stol och snacka en stund så får man göra det också. Jag har till och med köpt kaffe som är specifikt för det här. Så det finns kaffe. Det är, liksom...
det är det viktigaste. Finns det kaffe och fika, då kommer alla.
Ja, men det brukar vara en stark ingång i alla fall.
Ja. Men vad fint. Om det är någon 65-plussare som lyssnar, så åk till Sunneryttaförening.
Åk till Sunneryttaförening strax före 10 alla vardagar ungefär. För då har mina uppstallade som är 65-plus, då har de ridit sina hästar och släppt ut dem. Så då sätter de sig vid fikabänken.
Och vilket bra tips.
Det är, ja, men det är jättemysigt. Och det här är, det är verkligen, ja, strax före 10. Dropp in. Varsågod. Sätt dig bredvid.
Ni har ett jubileum i år.
Ja.
Vill du berätta om det?
Vi fyller 50. Och det känns jättekul. Just nu så är vi... Vi har börjat planera det här jubileet kanske lite sent, men det kommer bli bra, det kommer bli av.
It's a classic.
It's a classic. Det finns en stark plan och en stark vilja, och det finns väldigt många som vill bidra, vilket är jättekul. Både med historier eller så. Jag skulle vilja ha en utställning med lite föremål eller liksom så där från tidernas begynnelse.
Åh, det borde ni ha.
Ja, och så vill jag bygga en tidslinje, och sen så har vi gjort en lista på alla ridskolehästar som vi har haft genom tiderna. Och det här
folk,
ja, det är jättemånga.
Hur många vet du?
Nej, och det saknas säkert några också, så jag vågar inte säga. Men det är många. Och det är, alltså, den här listan får ju folk att verkligen... Åh, den här kommer jag ihåg, och den här var så här, och den här var så här, och den här bet mig, och den här kastade av mig, och den här skenade. Ja, men alltså, och den här lärde mig det här. Alltså, de här hästarna är ju liksom, de är underbara.
Hur har föreningen utvecklats genom åren?
Alltså kärnan har ju hela tiden varit att vi vill driva ridskola. Vi vill lära folk att rida. Vi vill att det ska vara en samlingsplats. För, alltså, vi vill ju att det ska vara en fritidsgård egentligen. Mm. Men vi vill ju också att det ska vara en ridskola där man stannar länge eller kommer tillbaka till. Samtidigt som att vi vill ju också kunna arrangera tävlingar. Och ja, men ha en plats där... Om man är hästintresserad, att det ska vara en plats dit man kommer antingen för att träna själv eller träna för tränare eller delta i någon aktivitet eller liknande. Så att det är kärnverksamheten som är ridskolan. Men sen så är det ju också, ja men, lager på löken.
Mm.
Där vi vill ha aktivitet från inte bara våra egna ridskoleelever utan andra som äger egen häst eller som kommer till oss för att träna eller tävla till exempel.
Mm.
Och så har det varit. Det har ju varit tanken från första början liksom.
Till någon som sitter och kanske lyssnar och inte riktigt vågar ta steget att komma till Sunneryttaförening. Vad vill du säga till dem?
Då skulle jag säga att kom ändå. Kom ändå, alla mina små kycklingar.
Ja.
Vi har Våga Rida-kurser för vuxna. Som inte har vågat rida förut. Eller som kanske har ridit som unga och blivit rädda eller någonting. Och som vill börja från noll. Som vi startar vid intresse. Då är man 5 stycken och så rider man. Då har det liksom 5 gånger. Och så jobbar man i par. Alltså det är väldigt så här uppbyggt för att det ska kännas tryggt och säkert. Och att man ska må bra. Liksom. Och vi har ju också världens snällaste hästar. Så jag lovar att de är snälla.
Mm.
Så om man är vuxen och... vill liksom våga, så har vi Våga Rida-kurser. Annars så är det ju verkligen bara att komma förbi. Det räcker ju med att du behöver inte ens prata med någon. Du kan bara parkera bilen och så tar du en promenad. Mm. Titta lite på hästarna och klappa lite på dem. Och sen om du vill prata med någon så finns det personal på plats. Jag är där hela tiden ungefär. Alltså i princip dygnet runt känns det som. Så fråga efter Lisa eller prata med någon annan i personalen och så säg bara så här att jag vet inte hur man gör här eller jag vet inte, jag kan ingenting. Och så säger vi att det är ingen fara, det är en ridskola, det är här man lär sig.
Jag brukar avsluta med en fråga, men jag tror att i det här fallet så vet jag nästan svaret, men jag tänker att jag säger den.
Mm.
Så får vi se om det är det här svaret du ger.
Mm.
Om du skulle ge ett tips till en genomresande turist eller en sunnebo om en särskild plats eller ett ställe i Sunne som du tycker extra mycket om och som man borde besöka. Var skulle du?
Vid Solbacka. Och så äter man frukost där.
Åh! Annars hade jag tänkt säga, vi säger på tre. Mm. 1, 2, 3. Sunneryttarfärjan.
Jag vet. Men sen när man har ätit frukost färdigt så är man väldigt, väldigt nära ridskolan.
Då kommer vi dit.
Då kommer ni dit.
Vi ses där, Lisa.
Ja, det gör vi.
Tack för att du ville vara med i Sunnepodden.
Tack och förlåt.
Det är som man alltid ska säga när man kommer in i ett rum. Tack och förlåt.
Tack och förlåt. Tack för mig.
Ja, nej. Men ha det gött.
Tack. Du med.
Hej. Du har lyssnat på ett avsnitt av Sunnepodden. Projektledare Anneli Jansson, signaturmelodi Elias Klinell och jag som är programledare heter Linnea Svärd.